Inspelningen med Sture Jönsson gjorde jag den 13 februari 1972 som en ren dokumentation av en duktig och begåvad man som jag hade förmånen att få lära känna ganska ingående. Sture var en mycket god berättare och tanken dök så småningom upp att bandet kunde bli till ett radioprogram. Det blev så. Det sändes i P1 den 26 augusti 1974 med repriser i den småländska regionalradion. Sture hade tyvärr ingen glädje av att lyssna. Han hade drabbats av en infarkt som resulterat i afasi. Men många lyssnare hörde av sig och tyckte att det var ett bra program. Som till exempel Viktor Karlsson i Varberg. Jag kan väl läsa ur hans brev som ankom till Växjö den 25 november 1975. Sveriges Radio Växjö. Jag kom av en tillfällighet att lyssna till ett radioprogram från Växjö betitlat När radion kom till Milletorp. Berättaren var en radioamatör som enligt min mening var en fullkomlig mästare i uppfinningsförmåga och berättarkonst. Jag måste säga att jag har hört hundratals föredrag och föreläsningar i min dag, men tvekar inte att beteckna detta som det mest fulländade, det levande ordet, för att tala med Cederblad. Det var upplevt och äkta, ett fullkomligt unikt tidsdokument. Man blir glad när man någon gång kan uttrycka sin tacksamhet för ett bra program. Men anser man nu inte underlig för att jag efter lång betänketid dristat mig att lovorda ett programinslag. Det mindre goda i tv och radio överlåter jag gärna åt andra att kritisera. Vördsamt, Viktor Karlsson.
Sveriges Radio Växjö. När radion kom till Milletorp. Sture Jönsson berättar radiominnen för Göran Nilsson.
1923 fanns det kanske anledning att tala om det mörkaste Småland. Inom stora delar av landsbygden satte man då fortfarande tändstickan till fotogenlampans veke när kvällen kom. Men en modernare teknik vann sakta men säkert terräng. Rundradion tog sina första stapplande steg och 1924 bildades radioklubbarna i Jönköping och Kalmar. Entusiasmen bland pionjärerna var närmast gränslös. Om sina svårigheter med att få liv i den första radiomottagaren i Österkorsberga socken, inte långt från Vetlanda, kunde Sture Jönsson berätta ganska precis 50 år senare. Som pensionerad förste telreparatör fick han under några goda år helt ägna sig åt det som intresserat honom ända sedan ungdomsåren.
Ja, det tekniska hade ju alltid legat för. Man experimenterade ju med kameror och fotografering och allt sådant som fanns på den tiden. Radio fanns ju inte i de tidigare åren, men det fanns ju andra leksaker. Vi byggde ju vattenhjul och sågverk och sådana där saker i bäckarna som pojkar alltid gjorde på den tiden. Och då gick man ju alltid och drömde om att komma ut.
Ditt radiointresse vaknade också i Milletorp?
Det gjorde det. Jag minns första gången jag läste någonting i Vetlanda-posten. Det stod en artikel om någonting som på småländska hette broadcasting. Och det var från Amerika hur man kunde höra sång och musik och tal och sådant. Om man hade en tråd uppspänd i luften och sen en jordledning. Och det där det var någonting som påstod skulle komma till oss. Och det tände jag ju på. Jag tänkte, skulle det där verkligen vara sant? Om det var sant, så att man skulle kunna få höra sådant, då var ju ens lycka all. Då skulle man ju aldrig behöva gå ut någon gång mer i världen, utan då skulle man ju få allt serverat hemma. Och så småningom så kom ju radion. Och det kom ju beskrivningar på kristallmottagare, såna där grejer. Och jag började ju på att läsa och fundera och började ju på att experimentera också. Efter de där bygganvisningarna, där påstås ju att man kunde höra telegrafi på dem. Vi hade ju Karlsborg sänd gnist och vi hade ju Eiffeltornet i Paris, påstod det att vi hade hört tidssignalen från. Och jag byggde och jag grejade ju. Och jag försökte, men Det blev ju inga vidare resultat, för att man kunde ju ingenting och visste ingenting. Jag höll på en hel sommar och lindade spola och byggde hörtelefoner, och i alla beskrivningar så stod det att hörtelefonen köpes färdig, men jag hade inga pengar att köpa någon hörtelefon för den kostade över 20 kronor. Utan enda sättet var ju att göra en hörtelefon, och det gick ju även det så småningom. Min gode fader, han såg ju inte det där med blida ögon. Han tyckte att man skulle inte sitta in och leka när man var så gammal. Jag var ju då 17-18 år, utan ut och arbeta och tjäna pengar och sitta inte och leka med sånt här skräp. Och de där hörtelefonerna, de blev ganska otympliga, eller stora rättare sagt. Det var till att göra ut av trä, stora trädosor, och sen klippte jag magneterna utav lamellerade plåtbitar utav lutpulversaska. Fanns ju, mamma hade ju lutpulversaska, och det var ju fin plåt, det fick man klippa sönder och bunta ihop och sen linda. Och sen linda spolarna. Jag vill minnas det var 4000 varv koppartråd i var hörtelefon och lindade ihop. Membranen var ju också plåt utav de där runda tomtens lutpulveraska. Och det där, det blev ju så småningom en hörtelefon. Fastan, han var ju arg som jag sa. Och han sa det, är du så dum så du tror du kan höra någonting i de där såskopparna? Men jag visste ju att Karlsborg skulle sända gnist på kvällarna 9:15. Och jag skulle ju, jag hade ju satt upp en antenn. Det var ju väldigt hemligt på den tiden, men där ute i skogen så kunde man ju våga sig på det där. Och jag lyssnade, men det hördes ju aldrig någonting. Jag visste ju inte hur det skulle höras, hur det skulle låta. Jag visste ju inte om det skulle knäppa eller om det skulle pysa eller vad det skulle, hur det skulle bära sig åt. Men jag fick inte vara inne och experimentera. För att jag fick inte dra in antennen in i lägenheten. Här då slog ju Oskar ner direkt, så det var ju bara inte tal om det. Och det var alltså till att sitta ute. Jag tog ett bord och flyttade ut det i det gröna och en nedledning rätt ner. Och satt upp apparaterna där, en kristallmottagare med hörtelefoner och en kristall. Och lyssnade kväll efter kväll, kväll efter kväll. Men det kom ju ingenting. Sommaren gick och det blev höst. Och jag kunde inte vara ute längre. Och det var den ruta som var sönder på andra våningen. Och frågade jag ju farsan om jag inte kunde få dra in tråden i det där lilla hålet. Och sen släppa ut den på kvällarna efter. Men då kunde ju inte Oskar slå ner. Nåväl, det kunde jag ju få göra. För jag hade ju pillat upp det där hålet, så det var ju lite större än vad det egentligen hade varit ursprungligen. Och där uppe satt jag och experimenterade i min okunnighet. Men så hände det märkliga att en kväll så kommer Karlsborg in. Ja, det var ju musik i mina öron, så att det kan ju inte med ord beskrivas. Om man nu skulle få höra kontakt från en annan värld, från England eller varifrån som helst, så skulle man ju inte bli så förvånad som vad man blev då. Att det verkligen kunde höras klara, tydliga mosstecken. Kom det in. Och jag skrek på farsan att han skulle komma upp. Ja, han kom upp. Jo, han hörde faktiskt. Och det var ju ett under över alla under det där. Och ryktet gick ju omkring i bygden och folk kom dit på kvällarna. Och det var ju på vinden, det hade man ju aldrig inrett förr i världen. Utan det var ju sågspån och brädor att gå på. Och ett stearinljus, elektriskt ljus fanns ju inte. Och det var ju en andlös spänning när gubbar och gummor kom och skulle höra de här tecknen från rymden. Sen befanns det att det kom en stins dit till järnvägsstationen Milletorp som hette Norgren. Och han kunde telegrafera. Och han kunde läsa de där mystiska tecknen. Och det var pressen från, som gick ut till båtarna, SAX. Och så vi hade börsnoteringar och nyheter där varenda kväll långt innan radion hade kommit. Och sen var det bara till att experimentera vidare. Och sen så småningom så fick man ju samla sig och köpa ett rör och bygga en rörmottagare. Det dröjde ganska länge när man hade råd till det. Och den som blev radiobiten, det var ju min gode fader. Jag tror inte att det finns många människor som blev så biten som han blev. Han la sig faktiskt inte en enda kväll förrän han hade hört klockan slå 12 i Big Ben. Det kom från Chelmsford på den tiden i England. Och det var vår klocka 1 och han skulle upp och arbeta, men det hjälpte inte. Han skulle höra klockan slå 12. Och han köpte sig en egen hörtelefon och den fick ingen ha, utan den skulle han ha. Så han blev den verkliga radiofantasten. Och jag har läst brev från honom, jag har gamla brev bevarade. Och hur allting cirklade omkring radion på den tiden. Hur folk diskuterade radioprogrammen. Alla kunde ju höra allt. Nu är det ju så många program så den ena hör det ena och den andra hör det andra. Men då fanns det ju bara ett program att höra och alla beundrade och alla var tacksamma. Det var inte frågan om vad de hörde utan det var bara frågan om att de hörde. Det var allmänna samtalsämnet. Igår kväll hörde jag London, igår kväll hörde jag Paris och igår kväll hörde jag en tysk station och då hörde jag det och då hörde jag det. Och sen när jag fick höra svenska stationer, det var ju ändå mer märkligt. För det hade vi ju inga som vi hörde utan det var ju långväga stationerna som gick på rymdvågen hit. Stockholm hörde vi inte för det hade ju bara en liten effekt. Så det gick ju inte ner till Småland. Så när vi sen fick höra svenska stationer och de gamla gummorna och gubbarna fick höra gudstjänster, då var det ju fullkomnat. Problemet var ju då med laddning av batteri, för rören drog ju mycket ström, det drog ju en halv ampere. Och med en liten ackumulator, man skulle lyssna många timmar på kvällen, det tog ju slut. Vi hade inte elektrisk belysning eller möjlighet att få batteri laddade på nära håll. Och enda sättet för att klara det så gjorde vi ett eget litet laderi, jag och en pojk till. Det fanns en gammal nedlagd såg med ett vattendrag i Hjälmsäng. Och där byggde vi ett vattenhjul en meter i diameter och fick tag i en gammal motorcykelgenerator som laddade ett par ampere. Och sen byggde vi upp ett litet skjul omkring det där. Och där laddades batteri. Folk började på att skaffa apparater så småningom. Och vi laddade då batteri där till hela bygden. Det gick i många år, det där laderiet. Värst var ju på vintern när det frös, för då blev det ju is. Men det var till att gå på med en yxa och hugga rent, så gick det ett dygn kanske, eller en natt eller en dag. Så att vi klarade av det. Nätanslutna apparater fanns inte och för det andra hade vi inget nät att koppla dem på. Så vi klarade oss och sköt om laddning och elektricitetsförsörjningen i bygden under den tiden som det var aktuellt. Så kom ju en del köpta apparater i marknaden. Alla apparater var ju hembyggda på den tiden. Det var cykelmakare och andra tekniker i bygderna som byggde apparater på beställning. AGA och AGA Baltic kom ju med sina byggsatser. Det var egentligen de som försåg allmänheten med radioapparater. De var billiga och bra. Det kom ju färdigbyggda sen, men det var ju väldigt dyra. En bra mottagare gick ju på 1 000 kronor då, om det skulle vara 4-5 rör i den. Radiobolag och stora tror jag kostade över 1 000 kronor. Det var ju fantastiska summor på den tiden. Och AGA Baltics byggsatser, det var ju så väldigt väl tillrättalagda. Det var fyrkantiga kopplingstrådar, det skulle bockas med räta vinklar. Och det var skruvanslutningar och muttrar på alla komponenter. Alla spolar var ju lösa, det var honeycomb-spolar i regel som man fick plocka in och byta spolar för olika våglängder. Återkopplat var det ju alltid, man kunde vyssla och tjuta. Men det gjorde ju inte så mycket, det var inte så många lyssnare som bodde så nära varandra.
Men hur gick det till när du fick din egen kortvågssändare?
Ja, jag höll på att säga det så länge sedan så det har jag glömt. Jag lyssnat på radio har jag gjort alla år sedan radion kom. Men just det att jag skulle börja på sända, det kom nästan lite sådär, så jag inte själv rådde för det. Därför att då skulle man ju kunna telegrafera. Det var frågan 50-takt då. Och jag trodde ju aldrig att jag skulle kunna lära mig att ta emot på hörsel. Därför att jag vet ju många som kunde telegrafera, stinsarna och de här, de kunde ju telegrafera men de kunde inte ta emot på hörsel. Det trodde jag ju var en naturbegåvning som inte alla människor var utrustade med. Sen kom jag till Kalmar, där kom jag till att bo väg i väg med en navigatör. Och han skulle lära sig morse, det skulle de kunna, 30-takt ingick visst i styrmansexamen på den tiden. Och han var lite fundersam för han hade ingen telegrafnyckel och visste inte hur han skulle bära sig åt. Och jag kan ju telegrafera så jag kan ju sända till det, men jag kan ju inte ta emot för det kan jag inte lära mig. Varför kan du inte det? Så han, det kan ju alla människor. Nej, det kan det nog inte, sa jag. För det skulle man ju kunna, när man kan sända ska man väl kunna ta emot också. Nej, du, sa han, det är skilda saker. Vi måste lära oss att ta emot 30-takt allihop. Så att det kan väl du också göra. Ja, det var jag ju inte så säker på, men jag skaffade i alla fall en nyckel och vi bodde vägg i vägg med varandra och vi borrade igenom väggen och satte upp en summer och hade varsin nyckel. Och sen beslöt vi att vi skulle träna en halvtimme om dagen, och för att det inte skulle inkräkta på våra andra studier så skulle vi starta 6:30 på morgonen och sända till 7:00, en kvart i vardera riktning. Och sen 10:00 till 10:30 på kvällarna. Det programmet skulle vi köra. Och det gick ju vägen och jag märkte ju att jag kunde ju ta lika bra som han. Och då tändes ju gnistan som senare blev att man kunde avlägga provet. Några andra lektioner fanns ju inte utan man fick ju lyssna på de stationer som fanns i mottagaren. Man fick bygga sin kortvågsmottagare i huvudsak och ta träningen den vägen. Jag byggde transmittrar också med hålremsor och körde på alla möjliga tänkbara och otänkbara sätt. Och sen kände man sig mogen och verkade avlägga provet här nere. Det var i Växjö. På den tiden fanns det ju mosse på telegrafen. Vi hade ju inga teleprintrar eller teletyper utan allting gick ju på mosse på telegrafen. Och då hade vi ju gamla duktiga telegrafister. Så man fick ju avlägga sitt prov där nere. Och då fick man köra ett par telegram där. Och sen fick man ju ta emot på hörsel. Det var en gammal telegrafist som skulle sända det där. Sände gudomligt Mia Johansson. Jag tror att hon lever än idag. Hon hade en fantastisk fin mosse. Det hade en del av de där gamla yrkeskvinnorna. Och som sagt, då var man ju glad den dagen när man fick konungens brev på att man fick starta sig en liten station. Då skulle man skriva till kungen innan man fick licens. Kungen var inte hemma och när kungen inte var hemma så tecknade hela regeringen församlad. Tecknade kungen istället för kungen. Så på min gamla sändarlicens det har jag hela sittande regering bland annat med en autograf då av Per Albin Hansson och Schlüter och Rickard Sandler och jag kommer inte ihåg gubbarna som fanns där men det är med på sändarlicensen. Jag för mig var 34 jag fick licens. Jag kom till Växjö 32 någon gång. Det var nog så ungefär ja. Och sen var det ju bara till att sätta igång då med en liten 5-wattare eller någonting vad det var. Det var ju normaleffekten på den tiden. Det var ju bara mottagarrör som användes och bara telegrafi. Det var aldrig fråga om någonting annat. Och en liten 2-rörsmottagare var ju standard. En detektor och en lågfrekvensförstärkare på den. Ett steg högfrekvens, det var ju drömmen. Det var ju bara de stora pojkarna som hade ett V1 som det hette. Och vi kände ju varandra personligt mer eller mindre nästan alla som fanns på den tiden och alla hade samma primitiva grejer och DX då det var ju en upplevelse det första DX:et det glömmer man ju aldrig för så små effekter det var ju ganska svårt att få någonting för mottagarna var ju för dåliga men det gick dock i alla fall när det var konditioner.
Ja, DX det är beteckningen för kontakter med utomeuropeiska länder. Men vilken var den första kontakten överhuvudtaget som SM7XY hade på kortvåg?
Det var en tysk. Det var bara en halv kontakt men då var man ju lycklig. Och då var man ju så nervös att man visste ju inte hur man skulle kunna bära sig åt. Men man skrev ju nogsamt upp vad den andra stationen hade sänt och sen skrev man ju precis samma sak tillbaka. Då visste man att det hade man ju inte gjort med större gubbe. Det var bara det att man ändrade på rapporternas styrka eventuellt. Jag köpte så småningom ett RK20, det skulle ha 1200 volts anodspänning. Det var till att slå på stort riktigt. Det var under telefonastrejken och då gick vi väl för, jag tror vi gick 4 månader. Och det var väl, tror jag, mitt livs lyckligaste tid. När man helt och hållet fick ägna sig åt radio, när man var så biten som man nu var. Då byggde jag en verkligt bra sändare. Jag hade inte råd att köpa alla grejer till dem. Jag gjorde allt grovarbetet och sen lindade en transformator på 2x1500 volt. Jag köpte plåt från Kalling och bladade den och beräknade och lindade. Gjorde allt. Jag gjorde varmtrådsinstrument. Och jag gjorde vrikondensatorer och tillverkade varenda grej i den. Och sen när pengarna började på anlända en gång så fick man ju råd att köpa lite oljeblock och sen detta röret. Det var verkligen roligt när man fick sätta fyr på detta. Det fanns inga återförsäljare här på några amerikanska grejer. Utan jag hade en god vän som hade en släkting i Amerika som var sändaramatör. Eller god vän till en så de ordnade hit detta till mig.
Ja, här satt du i din bostad på Öster i Växjö och talade med hela världen. Men 1939, när gränserna spärrades, då tog det väl också slut med friheten i etern.
När meddelandet om krigsutbrottet kom, då var vi samlade, det var Ullman och Kristiansson, Ya och jag och några fler. Jag tror det var Ville Berggren i Alvesta också, QC. som hörde detta, och vi hörde nyheterna på radio. Vi trodde ju faktiskt inte att det kunde vara sant när Hitler hade gått in i Polen, och vi hörde detta. Sen kom ju då de här meddelandena att all amatörtrafik var förbjuden och sändarna skulle lämnas in till televerket och plomberas och eller oskadliggöras på annat sätt. Och vi blev ju så småningom inkallade, för sändaramatörerna, de var ju då uttagna som radiosignalister, och vi blev inkallade hit till Växjö, skulle inställa oss här och tillhöra ett radioförband. Och det där, det kom ju rätt så överraskande. Det fanns inga sändare, ingen visste någonting, ingen visste vad vi skulle göra, ingen visste vad vi skulle vara, ingen materiel fanns. Då blev det sen så att alla amatörstationer som var utav lämplig art inmönstrades till Kronan och fick följa med sändaramatörerna in. Själv kom jag ner till Kristianstad och min stora sändare packades i låda och skickades ner dit, och den körde vi med faktiskt under hela kriget, de perioder som jag låg inkallad. Vi hade 50 öre om dagen i hyra utav Kronan för mottagaren och 50 öre om dagen för sändaren under den tiden som det användes, vill jag minnas. Så användes det i en månad, så hade vi 30 kronor i hyra för detta. Det var vad de hade för en bil per dag. Men det är ingenting att vara ledsen för nu. Vi fick sköta våra stationer och vi hade roligt under tiden vi var inkallade. Jag tror vi var 7 sändaramatörer som låg på första milo och bara fick ägna oss åt radio och sådana saker, exercis och sånt. Det var ju inte så mycket, vi hade ju signaltjänst i huvudsak, så vi hade ju en behaglig tillvaro. Sen blev då läget väldigt kritiskt och staben flyttade nerifrån Kristianstad. Jag minns den natt när tyskarna hade gått över till Danmark och de väntade att de skulle komma och gå över sundet hit till Sverige. Och vi fick order mitt i natten att vi skulle packa och vi skulle resa. Och vi fick ju plocka ihop våra prylar, fota en kvickt, och sen gick det med släckta lanterner för bilarna. Och vi hade ju fått ut våra kabiner och skarpladdade skott nere i Kristianstad. Och ingen av oss hade någon skjutövning, ingen visste hur vi skulle bära oss åt med ett masgevär eller någonting, men vi hade dock fått ut skott. Och de satt vi med i den stora bussen när vi åkte hit upp, och det gick fram som sagt med släckta lyktor, och vi visste ju inte vart vi skulle. Det var ingen som visste. Och jag fram på morgonkröken så började jag på känna igen det. Vi passerade genom Vislanda och kända trakten neråt, och det gick mot Växjö. Och vi passerade genom Växjö. Jag tänkte, var ska vi stanna någonstans? Och i Växjö, då var vi här på morgon någon gång mellan 5 och 6. Hela televerket var på fötter. Alla mina gamla kamrater, linjegubbarna med linjemästare Thomsson i spetsen, de var ute i full verksamhet. Och våra bussar stannade ute i Öjaby. Och det var hela gänget samlat. Och där skulle vi då, förstod jag att där skulle vi stanna. Vi skulle inlogeras i skolan i Öjaby. Och då hade det ju på natten anordnat erforderliga telefonledningar för staben. Och där skulle vi ju slå oss ner. Och där var vi sin stora delar utav sommaren och utav den tiden vi var inkallade. Och vi hade ju våra sändargrejer med oss, och där byggde vi antenner. Vi byggde bland annat en stor rombik som gick ända upp ifrån skolhuset och ner till sjön. Och där hade vi en avslutning med lampor för att ta bort den reflekterade vågen, och de blinkade där nere i en trälåda, så folk undrade vad det var för grejer vi hade för oss. Men vi hade roligt på sommaren, och vi har ju så många samlade där, så att bland de som var inkallade hade vi ju det bland det bättre. Och min sändare, den var i bruk hela tiden där, och likaså mottagaren. Och så småningom så gick den ner till Kristianstad igen, och jag vet inte, kommer ihåg alla dess resor.
Jag förmodar det måste ha varit rätt besvärligt att få tag på reservdelar till de här hopplockade amatörsändarna i Kronans tjänst. Klarade sig din sändare genom hela kriget utan rörbyte?
Jag hörde gjorde den därför att det var påbjudet radiotystnad. Och det rekvirerades ett reservrör, så vi hade ett nytt reservrör som vi hade fått från högre ort. Vi fick bara växla rapporter så att vi hade förbindelserna intakt. Vi hade förbindelse mellan alla miloområdena här. Och då skickades det ut ett telegram från det ena stället, så skulle den andra ta emot det, skulle han sända till den tredje, och det skulle han sända till den fjärde, och det till den femte, det till den sjätte. Hur mycket som var kvar åt originaltexten när det kom tillbaka till staben, det vet jag inte, men det ramlade väl alltid bort en god del under vägen. Men vi hade ju några sådana övningar, men för övrigt var radiotystnad påbjudet för att vi skulle inte få pejla in några stationer, utan det var tyst. Så att sändarna stod ju bara i reserv och vi skulle kunna sätta igång när som helst. Ute i Öjaby var det väldigt kritiskt en natt när vi var uppe hela natten, och de väntade faktiskt tyskarna, och vi var utposterade längs vägen och vi hade våra platser var vi skulle skjuta och var vi skulle bevaka. Då var det ju kritiskt. Då var det ju verkligen ruskigt den natten. Då trodde de ju att vi skulle bli anfallna. Så det var planen uppgjord hur vi skulle ha det.
Ja, när det sen blev normala förhållanden i världen igen, då fick du din licens förnyad förstås.
Det gick ju vägen som sagt, så jag fick ju min licens. Och sen har det kommersialiserats och köpta grejer, och nu är det ju nästan en fråga om hur den plånboken ser ut, hur den amatörstationen ser ut. Nu har det ju inte den tjusningen. Nu är det ju ordningen för dagen nästan av förbindelse med månen och andra världsdelar. Men då var det märkligt och då var det roligt. Det har gett mig mycket, mycket i mitt liv, och jag har alltid varit intresserad av det. Det har varit en hobby. Det har, samtidigt som det har berikat yrket. Detta, tillgodogöra sig detta, det har gett tillfredsställelse på två plan kan man säga. Dels det rent praktiska och dels det innehåll man har fått genom radion och vad man har fått höra och vad man har fått lära genom allt det man har hört, och vad detta har berikat ens liv och tillvaro på ett sätt som aldrig skulle kunna varit möjligt före radions tillkomst.
Sture Jönsson berättade radiominnen för Göran Nilsson, och programmet kom från Växjö.
Ja, detta berättade alltså Sture Jönsson helt oförberett där han stod vid sin metallsvarv i källaren på Birkagatan. Ja, hans far var ju rätt skeptiskt inställd till radioexperimenten. Det kom inte med på bandet, men Sture berättade att modern var snäll och lät sonen använda ett lakan som ett litet tält över kristallmottagaren. Myggorna i Milletorp var nämligen mycket blodtörstiga. Ja, tala om entusiasm.